Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ny podd och är mycket glad Pater Thomas Idegard.
Mm-hmm.
Jag är ju, det här är ju min kyrka.
Ja.
Där jag är konfirmerad. Mm. Jag har tagit första nattvaren. Jag är hos jesuiterna. Och det är jättekonstigt att du är här, måste jag säga.
Att jag har tagit in kyrkan.
Ja, nej, men vad jag kände... Ni som inte känner till Thomas. Thomas var MUFs jättearga ordförande. Gjorde en väldigt rolig, väldigt fantastiskt rolig politiker. Vass i debatterna. Och svårdebatterad. Och jag var ju sosse på den tiden. Mm. Så att du var ju ett rött skynke. Sådär. Och du var ju liksom spådd och bli Reinfeldts efterträdare. Du var Reinfeldt, du blev Reinfeldts,
ja,
först som ordförande.
Det är enda gången i mitt liv jag efterträtt Reinfeldt faktiskt. Första du, och enda gången, ja.
Men du var lite spådd också att eventuellt bli Moderaternas... Nu säger vi det, inte var sådär.
Ja, men, jo, men det där är ju en kul sådär journalistgrej han skulle ha blivit, det vet ju inte. Men visst, okej, om vi säger så här. Jag var ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Mm. Man är förbundsordförande för några år. Man i alla fall inte gör bort sig. Mm. Då finns ju möjligheten att kandidera till riksdagen, förmodligen bli vald dit. Mm. Och sen så har man en politisk karriär. Mm. Alla mina företrädare, jag minns som jag satt och såg på mitt tjänsterum, jag hade foton av dem. De hade ju gått den vägen.
Mm.
Och så att det är klart att visst hade det kunnat vara så att man hade, att jag hade kunnat finnas med där, så är det väl.
Mm.
Och jag hade väl också haft en önskan när jag trädde in i det att det
så
kanske
klart
skulle bli så.
Men såklart.
Men under tiden så inser jag att det inte alls är min väg, och det här inser jag faktiskt. Jag satt ju 3 år och ungefär efter 1,5 år så börjar jag känna så här, men vad är det? Vad håller jag på med? Och är det här bra för mig? Gör det här mig bättre? Alltså, det var snarare en sån här introspektiv fråga. Om jag själv mådde och var bra genom att göra det här. Och när jag då får frågan inför valet 98 om jag ville kandidera till riksdagen. Då överväger jag och sen så säger jag nej, jag vill inte det.
Nej.
Och det var nog första gången på länge som någon hade gjort det. Och jag förstod det inte riktigt då. Jag hade en flickvän då som jag varit tillsammans med ganska länge. Hon fick mig att förstå att jag inte var bra när jag var i det där. Alltså jag gjorde det där tekniskt bra som du just beskrev så mycket vänligt. Mm. Men min person var inte bra. Och hon fick mig att inse det. Jag var ju sur på henne för det. Mm. Men idag brukar jag säga till henne, vi är goda vänner idag, säga, tack så mycket Mia för att du hjälpte mig se det där.
Ja. Men att inte tycka att det är liksom rätt väg för dig. Och sen blir jag jesuitpater.
Ja, det är en lång
alltså det, jag har ju lyssnat lite på intervju med dig. Och det blir, ja, så blev du jesuitpater. Ja, men det är mycket mycket mer större fråga.
Ja, det är ju mer än 20 år däremellan till att börja med.
Ja, precis.
Så det är inte så att jag lämnar, kliver av politiken och sen kliver jag in och blir jesuit och katolsk präst. Det är ju helt knäppt om det var så. Det går 20 år. Alltså, 1998 lämnar jag allt som har med partipolitik att göra.
Och då försvinner du liksom ur min radar på något sätt.
Ja, för sen var jag ju den här halvpolitikvärlden, men du kanske missade det. Du kanske inte var uppe och såg morgon-tv på morgonen. Jag satt i någon sån här morgonpanel faktiskt under ganska många år, 10 år nästan, i SVT:s morgonpanel tillsammans med Birger Schlaug och Ursula Berge. Vi hade jättetrevligt. Så jag fanns ju med, jag skrev kröniker, jag var ju sån här PR-svängen, PR-konsult. Så att jag fanns ju i den där världen. Så det är klart, på så sätt tror jag att folk tänker att de har associerat mitt namn till att om de hade koll, det fanns under längre tid. Sen försvinner jag. Så att säga att jag ungefär 20 år efter att jag har slutat som ordförande så konverterar jag och blir katolik. Och då är vi inne i 2008. 2008-2009 när jag blev upptagen i din kyrka. Då kommer jag liksom lite efter dig här.
Tack för att du refererar till som din kyrka.
Ja, det är ju kyrkan, det är vår som är kyrka, ja. Vår kyrka. Kyrkan som Jesus själv grundar faktiskt, ska vi komma ihåg. Så.
Ja.
Och då konverterar jag. Under den tiden, under den processen kommer då den här frågan om insikten om kallelse. Då hade jag haft en annan upplevelse, som jag får kalla för det. Nu går jag rakt in här. Du kanske inte har ställt några frågor om det här.
Nej, du är lätt intervjuad. Jag bara luta mig tillbaka, sätta händerna bakom huvudet.
Nej, men då går jag in. Då har jag en annan upplevelse. Jag var med och drev en av Sveriges absolut största och mest framgångsrika PR-byråer, Prime PR, tillsammans med en av mina gamla goda vänner, Carl-Fredrik Sammeli, som fortfarande är god vän, och vi känner varandra längre sedan politiken. Och jag får erbjudandet om att gå in och bli delägare. Och jag känner och tänker, nej, 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 det vill jag ju inte bli. Jag hade ju ändå jobbat där flera år. Jag var med och ledde verksamheten. Och Carl-Fredrik säger till mig, men Thomas, varför vill du inte bli? Du kan ju tjäna pengar. Och några år senare.
Mycket pengar.
Och några år senare säljer han det till ett stort multinationellt företag. Och många av delägarna blev ju miljonärer. Om inte så att de tapetserar väggarna med pengar, så hade de en bra slant. Och jag insåg bara, och han sa naturligtvis inte att det här var planen då. Men han sa, men det här kan ju bli en möjlighet. Och jag bara, nej, jag vill inte. Och någonstans där började jag ju inse, varför har jag vid flera givna möjligheter till karriär backat? Och jag tänker så här, att jag är ju inte en person som inte är committad, som det heter, som inte är engagerad, utan tvärtom, jag är engagerad i det jag gör. Jag gör saker för att jag är engagerad, så jag tror ingen kan säga att han gav bara 80%. Det tror jag inte. Däremot har Carl Fredrik efterhand sagt att det fanns någonting hos mig hela tiden som var på väg någon annanstans, och han kände det även om jag gjorde jobbet. Men då säger jag, nej, 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 panik, jag vill inte alls bli delägare, jag vill inte bli bunden. Och då inser jag, men vänta nu, jag är ju inte en person som egentligen inte kan binda mig. Men det var ju bara det att det var inte rätt sak att binda mig vid. Den återstod att finna.
Och sen bander det ordentligt. Men det är en sak att konvertera.
Absolut.
Det är en sak att bli katolik.
Absolut.
Det är en sak att bli djupt kristen.
Absolut.
Men man ska komma ihåg att jesuiterna, det är ju av ordnarna, det är en rätt tuff orden. Det är upp till 15 års utbildning för att bli jesuitpater.
Till att bara pater först, det blir man nog faktiskt kortare tid, alltså präst. Men sen så fortsätter man, så att, ja visst, det. Absolut. Jag ska ju nu börja mitt sista steg i ordensutbildningen. Då är det mer än 10 år sedan jag gick in.
Ja. Ja, men för det är fattigdom, det är lydnad, det är kyskhet. Från det livet liksom i politikens, liksom maktens centrum, den flashiga reklambranschen,
absolut,
pengar,
ja.
till fattigdom.
Ja, precis.
Bad.
Alltså, det är ju inte för att man vill späka sig själv. Och vi börjar så här, i fattigdomen. De olika katolska ordnarna har lite olika förståelse av fattigdomen. Det finns de som är rent verkligen tiggarordnar eller försöker vara det. Det är svårt att göra det i vår del av världen. Men om du tar franciskaner, grundades ju faktiskt så. Du har ordnar, om du tar Moder Teresas systrarna, som lever väldigt, väldigt. De har tydliga regler att deras levnadsstandard får inte vara på högre nivå än de fattiga, så hur de har det, de länder de är. Då kan du tänka dig vad det betyder. Den jesuitiska förståelsen av fattigdom är faktiskt att vi framförallt jobbar. Vår fattigdom är att vi i stort sett nästan alltid arbetar och verkar. Vi är alltid ute på mars, så att säga. Vi är alltid ute i verksamhet. Och att vi därmed då ska inte ha en högre standard än vad en genomsnittlig familj, där man måste jobba hårt för sitt levebröd, ska ha i varje land man är i. Utan den egentliga fattigdom blir då egendomsgemenskap. Vi äger ingenting. Den dag jag tar ner skylten, så är det väl 2 eller 3 kartonger som de behöver ta hand om. Det är inte så mycket mer.
Nej. Men jag tycker det är rätt spännande det med liksom det här med lydnad, fattigdom och att liksom få ett inrutat liv. Jag levde ju rätt länge själv. Som när jag var proffsboxare, så levde man i perioder när man låg på de här träningslägren. När det var väldigt liksom så här begränsat vad man fick äta, vad du fick göra. Du liksom levde ju bara liksom egentligen i 7 veckor. 8 veckor så låg man liksom, bodde på ett camp, du gick aldrig ut, du liksom, du var, och i det liksom, det som folk kanske ser som ett fängelse, finns också en otrolig frihet. Att ge upp saker gör ju att man kan vinna andra saker.
Det var precis det jag skulle fråga dig. Du gjorde det här av ett skäl. Det var inte bara för att du ville späka dig. Och då har du så att säga de klassiska ordenslöftena, fattigdom, kyskhet, lydnad i Jesus efterföljd. Det är ju helt enkelt för att efterhärma Jesus sätt att leva. För att kunna vara fri för det som kallelsen ytterst handlar om, nämligen att tjäna andra. Tjäna Kristus genom att tjäna kyrkan och tjäna andra. Och ge hela sitt odelade engagemang för det. Det är ju syftet med de här sakerna. Inte att vi ska hålla på och säga, oj, titta vad vi späker oss. Och om du tittar på mig så kanske du inte ser någon jättespäkning som har varit här, om vi tar den saken. Så att det är ju inte, det handlar ju inte om det. Utan det handlar naturligtvis om att de här löftena, bortsett från att de de facto är precis så som Jesus levde och precis så som vi en dag ska leva i himlen, för där ska ingen vara gift med någon annan, där ska vi bara vilja tjäna Gud, där kommer vi bara se Gud i varandra och därmed också se varandra på riktigt och ha varandra, och det kommer inte behövas någon materiell, att man samlar på sig materiella saker. Så att man brukar säga att vi tar ut himmelriket i förväg, och därför betyder det att de här uppoffringarna som vi gör, de ger en stor glädje, för de ger fokuset på det vi verkligen vill göra som är det viktiga, nämligen vara Jesus ställe i världen och återge Jesus kärlek och sanning till världen. Och får jag säga en sak till? De allra flesta människor tror att ja, men livet som man när man lever utanför det här, det är ju helt fritt och inte inrutat. Men du har ju 2 barn själv till exempel. Börja ställa dig frågan, hur mycket är du inte inrutad av de månatliga räkningarna som ska betalas? Oron och funderingen hur det ska gå för barnen, de växer upp, tonåringarna, de saker som kommer. Kraven från ditt jobb, att du ska leverera, du ska tjäna pengar för att kunna försörja dig. Jag menar, livet är faktiskt en oerhört sentida vanföreställning. Att livets mål är att vara autonom och bara gå omkring och känna, vad vill jag göra idag? Det funkar ju inte.
Är det inte hela västvärldens moderna tidens stora lögn?
Totalt.
Är det inte det som gör alla helt jävla olyckliga?
Totalt.
Jag ska göra vad jag vill och jag ska liksom verkliga mig själv. Och
precis.
Så visa att
precis.
Livet är jäkligt inrutat.
Exakt. Du ska hitta en perfekt partner, så ska ni då gifta eller i alla fall gänga er på något sätt. Sen ska ni få barn. Och sen ska de här barnen vara toppstudenter. De ska gå jättebra, kunna 14 språk när de är 7. Du ska bestiga Mount Everest, ha ett jättehärligt sexliv, och så ska du laga mat och lägga ut det på olika sajter, och så ska du ha ett vackert hem och visa upp i sköna hem, och så ska du ha en superkarriär och vara begåvad. Alltså det här är ju, jag menar, precis som du säger, det går inte. Du kan inte göra alla de här sakerna samtidigt. Du måste offra någonting. Att vara människa, det är faktiskt att också offra. Att säga, det där tar jag bort för att kunna uppnå det där. Och frågan är då, vad är det vi offrar någonting för? Bob Dylan har en låt som heter You Gotta Serve Somebody. Oh. Alltså du måste tjäna någon. Och precis som människan är skapt för att tjäna, för att tillbe. Tillbe Gud, men syndafallet gör ju att vi börjar säga, men vi ska nog tillbe oss själva istället. Och där börjar det då kajka ur. Så vad är det du tjänar i ditt liv? Vem är det du tillber? Det är den frågan vi ska ställa oss. Och när vi tjänar och tillber någon och något, då uppoffrar vi en massa andra saker för det.
precis. Och vi är ett flockdjur. Jag tror att det också är den här moderna självförverkligande. Att vi är ett flockdjur. Att hålla ihop i flocken är enormt viktigt för att liksom vi ska må bra. Mm. Jag såg lite siffror på det där. Jag tror 17% av vi svenskar känner någon form av psykisk oro. Bland ungdomarna är det absolut värst. Jag tror 25%, en fjärdedel av alla ungdomar mår dåligt.
Ja.
Och hela det här med västvärldens självförvaltning, det är kanske en av de mest misslyckade projekten någonsin. Folk mår rätt dåligt.
Ja, det kommer ju ut häromdagen att en stor del av människor tycker inte att det finns någon mening med livet.
Mm.
Och det förklarar ju de här siffrorna som du refererar till. Och jag menar, det är ju fruktansvärt. Titta, denna fantastiska gåva vi alla har fått, eller ja, vi som har fått chansen att få den och inte till exempel aborteras. Vi har fått gåvan livet. Och vilken fantastisk sak det är. Det finns mycket som är svårt och tufft i detta, men det är ju en fantastisk gåva. Och vi tror att det inte finns en mening med den här gåvan. Det är ju fruktansvärt. Och där tror jag, du är helt ute rätt. Alltså den sekulärliberala västerländska idén, livsstilen, filosofin. Den handlar ju om att meningen är jag själv. Meningen är, känn dig fri. Jag menar, vi är så fria idag att vi till och med kan bestämma vilket kön vi har, om jag har förstått det rätt. Det är ju ideologin, va? Mm. Inga med allting. Du väljer bara. Välj elbolag, välj kön. Välkommen till världen, liksom. Mm. Alltså, nej. Det är inte så, därför att den idén, den bygger på att mina prestationer är det som gör mig. Men det kommer en dag då du inte klarar av att prestera. Mm. Det kommer hända långt innan du blir gammal. Du kommer alltså att vara beroende av dina prestationer och duka under dina begränsningar.
Jag läste en läskig siffra. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv.
Alltså ensam, ja. Fruktansvärt. Det händer att man har begravningar där det inte finns någon med.
Nej, otroligt sorgligt.
Begravningsentreprenören, prästen.
Ja. Mm. Vad är det som har gjort det, tror du?
Nu kan det ibland vara praktiska saker. Det kan vara någon
som... Ja, men som rent har generellt, tappat. Trenden, ja. Alltså.
Ja, alltså, det är ju den här idén. Alltså, allting... You gotta serve somebody. Och när denna somebody inte längre är Gud, det är då det börjar kajka ur. Så det är ju redan Adam och Eva. Alltså, ursynden, de första människornas synd, den består ju av att de säger... Vem är han och talar om för mig? Hur jag ska leva mitt liv? Det är ju ursynden. Och där börjar det. Gud skapar världen, skapar människan och säger, här har ni. Gör det här, sköt det här. Det är bara en sak som ni inte ska göra. Ni ska inte själva definiera gott och ont. För det är jag som är måttstocken för det. Och vad är det de gör? Nej, ska jag bestämma vad jag känner? Där har du, och där började egentligen allt det här som då får de här konsekvenserna som du beskriver.
Jag kommer inte ihåg det exakta citatet, men Moder Teresa, efter hon fick Nobels fredspris, fick frågan om de fattiga olyckliga människorna i Indien. Mm. Och då svarar Moder Teresa, de är fattiga, men de riktigt olyckliga människorna, de träffar jag här i Europa.
Ja, exakt så.
Vi har aldrig haft det så bra som idag. Vi har aldrig haft
det materiellt nu.
Nej. Och ändå så mår vi så otroligt dåligt. Vad är botemedlet då?
Mening. Mm. Att leva med mening. Mm. Att börja ställa dig frågan, är mitt liv någonting som jag själv ska uppfinna? Alltså typ, välj ditt kön redan. Mm. Eller är det så att mitt liv har någonting i sig som jag behöver upptäcka? Som det finns någonting att vara människa som inte handlar om att jag ska uppfinna det, utan som är och som jag ska upptäcka, omfamna och sen ordna saker efter. Och då kan man säga att det kan du göra på ett filosofiskt plan. Jag lägger ju in att detta drar ju mot Gud, för det är Gud som har lagt ner den mänskliga naturen i människan, som svarar på väldigt många frågor. Om vi bara inte lyssnar på ideologier och inte låter oss fördunklas av våra begär, utan försöker tänka, men vad är det att vara människa? Vad är målet med olika saker som vi människor har och gör? Men sen naturligtvis som präst och som troende, så säger jag naturligtvis handlar det om Gud ytterst. Sök Gud och sök ditt liv handlar inte om dig själv. Ditt liv handlar om vem du är tänkt att bli i Guds plan.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
För att ofta när man läser, jag tror problemet för den sekulära svensken är att man läser boken, liksom, man läser om de här historierna och folk som går på vatten och allt sånt där och förstår inte liksom den djupare meningen med det där. Jag har ju fått lära mig, jag har ju utbildad av er jesuiter, Pater Ditz, som jag hade, jag träffade honom.
Vi träffade honom här ute.
Ja, jag var och käkade lunch, det måste vara 10 år sedan, med honom. Och då har jag inte träffat honom sedan jag typ, ja, sedan jag var liksom tonåring. Mm. Och när jag efter hade käkat lunch och sen, där är min värdegrund. Där är han. Jag gick i trosundervisning här under alla år. Liksom. Mm. Det var ju så på min tid att alla stökiga invandrare och ungdomar, de vart skickade hit till jesuiterna. Då jesuiterna har hårda nyper, de blir så. men vad jag fick lära mig på Pater Ditz, det är så här att vi tror inte på Bibeln så. Vi tror på kyrkans tolkning av Bibeln, och alla de här historierna är på något sätt att sätta liksom bilder på Guds liksom tanke kring liksom, om man tittar på liksom Jakobs brottning med Gud liksom.
Ja, det är ju inte naturligtvis förmodligen inte en fysisk brottning.
Nej, precis.
Medan det finns historiska saker i Bibeln som är fysiska.
Ja, ja.
Jesus går på vattnet, självklart har hänt. Ja. Därför att Jesus är Gud. Ja. Och när folk frågar mig, så tror du att Jesus gick på vattnet? Så säger jag, ja visst. Om man kan födas av en jungfru och sen uppstå från de döda, då är att gå på vattnet piece of cake. För Jesus är inte som du och jag. Mm. Han är inte som Jakob eller någon andra figur i Bibeln. Han är Gud. Den som håller universum, den som har skapat universum, den som finns utanför tid och rum och skapar tiden, som nu går in i tiden, blir människa och säger, hallå, det var så här jag hade tänkt det, följ mig. Och för att visa att han är Gud så gör han ju sina mirakel. Så att, precis som du är inne på och som Pater Ditz lärde dig, vi katoliker och vi kristna, vi tror på Kristus. Och därför tror vi också på sanningen i Bibeln som vittnar om Kristus. Men först kommer Kristus, han grundar kyrkan, kyrkan ger oss Bibeln. Och som du är inne på, Bibeln säger viktiga saker om Gud. Jag hade en lärare en gång som sa så här i teologi: allt som står i Bibeln är sant. Och då blev alla så här, vänta nu, det finns ju nu. Och det mesta har hänt. Alltså, sant är för att det handlar om vem människan egentligen är tänkt att bli. Och vem Gud är. Och varför Gud söker människan hela tiden om och om igen. För att vi ska kunna få vända oss från det här upproret vi gjorde från början.
Men jag måste säga, redan liksom den hela Augustinus och det här, förstår ju liksom den här... Alltså den här bilden, att skapa en bild av en känsla som man har med sig, liksom brottningen med Gud, som är brottningen med sin, som är otroligt poetiska. Och när man liksom sätter sig ner och tänker era sanning,
ja, det är sant.
Det är klart att
det är sant. Sen kanske just brottningsmatchen inte hände, för Gud är ju inte i den meningen, Gud var inte människa då.
Nej,
Gud hade inte fortfarande inkarnerat sig.
Precis.
Men brottningen med Gud, och samma sak med Jobs bok, den bygger ju inte på att det fanns en gube som heter Job. Utan den handlar ju om det vi kallar teodicéproblemet. Ja. Hur kan det existera ondska om Gud är den som är god, har skapat världen? Så att du har Bibeln är inte en bok, Bibeln är ett bibliotek. Ja. Och på samma sätt, du kliver in i bibliotek så ser du olika typer av genrer och litteratur. Mm. Historiska faktaböcker, poesi, filosofi, och samma sak i Bibeln. Mm. Så återigen, vem talar om för oss vad som är vad i Bibeln? Jo, kyrkan som har gett oss Bibeln. Mm. Och det är ju det katolska språnget. Jag tror på Kristus, alltså tror jag på den kyrka han har grundat, och på att kyrkan talar om för oss hur vi ska bedöma olika saker i Bibeln.
Och det som jag tror, att om man inte sätter sig in i de här helgonen och alla historierna kring dem och sånt.
Helgonen är ju de bästa bibeltolkarna.
Precis. Och för mig, alltså, så här, jag har läst lite forskning om det där med liksom att kunna, hur man kommer ihåg saker. Du kommer ihåg saker som bilder, som historier. Mm. Och där är ju det katolicismen otroligt stark. Mm. Att jag har ju den heliga Mikael tatuerad på ryggen.
Ja,
och det är ju striden mellan ondskan och allt sånt där. Det goda. Och den här sympatiska, härliga vågskålen han har. Där liksom han säger så här, det är jag som kommer döma dig på den yttersta dagen. Här har du lagt de dåliga grejerna, men du kan göra bra grejer också. Och då kommer det liksom, så det finns en otroligt, liksom den här bilden av att så här, och jag kan själv meditera över honom när jag gör dåliga saker. Att så här, man känner att nu är det något så här, och då ber jag till Mikael och då kommer han. Mm. Han kommer till rikt, alltså jag visualiserar honom som vi har honom i vår stad, i vårt skyddshelgon, San Michele.
Mm, precis, just det, exakt. Nej, och det är riktigt, och det är därför som det är det som är så sorgligt, det som händer med den protestantiska reformationen. Att allt det här kastas stegvis ut från kyrkan. Så det som är kvar är egentligen predikan och musiken, det ska man säga. Men allt annat, alla de här, det vi kallar sakramentalier, vigvatten, allt det som är materia, allt det som ger oss bilder, allt det som tilltalar flera av våra sinnen för att hjälpa oss att förstå, det försvinner tyvärr. Man brukar prata om att tron avmystificeras, och då kan man tycka att det där låter ju bra, att vidskepligheter och sånt tyckte ju Luther och så. Men problemet med det är att man avmaterialiserar tron, och till slut blir tron en sak för mig och mina tankar i kyrkbänken och inget mer. Men tron ska ju impregnera hela mitt liv. Jag ska ju med hjälp av tron leva på ett annat sätt, eller åtminstone försöka leva på ett annat sätt, så att det som tron står för, sanning och kärlek, viljan av andras bästa, det har inte med känslor att göra utan en vilja av andras bästa, att det ska kunna genomsyra världen och så förändra också världen. Det är ju det som är poängen. Så katolska kyrkan talar om en levande tro, det vill säga tron som märks i gärningar. Och allt det där underlättas av att vi förstår helgonen, precis som du pratar om. Att vi förstår att det finns materiella saker som hjälper oss till detta. Jag menar, Gud blir ju själv materia, han blir människa. Och därför så har Gud helgat materien, den kan användas för att leda oss till Gud på rätt sätt.
Men tror du inte det är hela problemet att så här med kanske i en modern, att man försöker sig närma sig tron intellektuellt?
Och det ska vi förstås också göra.
Exakt, men det går inte att lösa emotionella problem helt intellektuellt.
Inte bara.
Utan man måste också ha ett emotionellt instrument. Ja. Och där är ju tron med alla de grejerna en otroligt starkt verktyg för att jobba med sitt innersta, liksom.
Sant, och så det finns ju olika nivåer. Man brukar prata om, alltså, den klassiska apologetiken, det vill säga att med rationella argument försvara tron. Vi pratar om så kallade gudsbevis, det vill säga att visa att det är plausibelt att anta, det är rimligt att anta att Gud finns. Och att göra det handlar om att röja undan intellektets hinder som intellektet lätt, du vet, många människor säger, varför tror ni på det där? Det är ungefär som att tro på sagor. Nej, det är det inte. För att sagor, det skulle vara påhittade grejer om sånt som har hänt i tid och rum. Gud är den som har gjort att tid och rum finns. Och därför så är Gud inte en tomt eller troll eller något sagoväsen, utan den som är existensen själv. Det är något helt annat. Förstår du? Och att man börjar där för att sen undanröja intellektuella hinder, så att du kan öppna dig för det personliga mötet med Kristus, som är Gud som blir som vi. Och på så sätt låta hela dig själv, dina känslor, intuitioner, allting ordnas efter detta som du öppnar dig för. Så intellektet måste vara med. Tron bygger på två saker, det vi håller för sant, alltså utsagor, och på tilliten till denna person som har levt i världen och sagt, det var jag som skapade allt.
För att man säger ju också det med att tro slutar, börjar där vetenskapen slutar. Men jag har läst någon annan jävligt bra grej om det där, att det är inte så, utan det är inte två motsatser, utan man tar sig dit vetenskapen intellektuellt, och sen tar man ett steg till. Så
ja,
det är inte ett steg tillbaka.
Nej, exakt. Jätteviktigt.
Vad är det? Deus dixit, är det så? Gud säger,
va? Exakt.
Och där möter man Gud.
Exakt.
Gud säger.
Exakt. Eller du har den heliga Anselm av Canterbury som sa på 1000-talet, credo ut intelligam, det vill säga jag tror för att förstå. Precis det du säger nu, Paolo. vetenskapen kan undersöka allt det som vetenskapens instrument kan undersöka. Mm. Absolut så. Och det är ju det som har med tid och, det som finns i tid och rum. Men det som finns bortom tid och rum, då krävs det andra verktyg och instrument. Då krävs det logik och då krävs det tro. Mm. Så att de som säger sig, jag kapar bort Guds tron, de har aktivt sagt att jag vill inte förstå allt. Lite brutalt brukar man ibland säga, vetenskapen svarar på frågorna om hur och tron svarar på frågorna om varför. Det är kanske lite förenklad bild. Mm. Mm. Men någonstans där är det, vi behöver både hur-svar och varför-svar. Varför skulle vi avhända oss en typ av kunskap om till exempel det som då är meningen till slut? Mm. För vetenskapen ger inga svar på mening.
Nej. Det är också det, man känner också nu i ett, när det liksom, alltså den här konfrontationen nu med islam och krigen och liksom allt där, att också i Sverige har börjat vakna en liksom idé om vad är vi? Vad är det egentligen jag tror på? Det här kristendomen, vad är det? Mm. Och man kan bli så otroligt förvånad över att folk vet så lite. Ja. Och alltså, man går igenom Stockholm där alla de här kristna symbolerna bara, det är bara överallt.
Exakt. Och folk bara, helgonbilder i Stockholms stads logotyp.
Och man har liksom så här, min absoluta favorit av liksom, man kan höra folk säga, jaha, du är katolik, jaha, vad är det som skiljer det från kristendomen? Mamma, så här, ja, men du måste ju också...
Vi var först, jag kan säga det.
Anskar, vad fan var han?
Ja, exakt. Petrus.
Ja, men så här. Så att ibland blir folk, har ju så dålig koll på...
Tyvärr. Skolans fel, skulle jag säga.
Tror du det? Jag tror att det är djupare än så. Alltså, jag tror att det finns en...
Jo, det kommer ju av att... Jag vet inte, har du läst en bok som heter Landet som glömde Gud, som kom här bara för några månader sedan av en Per Evert som har studerat sekulariseringen i Sverige?
Nej,
han kan vara intressant att prata med någon gång. Han visar ju hur det var ett liksom systematiskt politiskt projekt att sekularisera. Då handlade det om att ta politisk kontroll över svenska kyrkan. Det var tydligen jätteviktigt. Jag menar, det ser vi ju idag. Det handlade om att kontrollera skolorna och strippa bort det som var kristendomskunskap och sånt. Och det handlade också om familjepolitiken, att separera barn från föräldrar och att säga att det är staten egentligen som ska ta hand om undervisningen.
Det var ju förbjudet av katolska stift i Sverige. Va?
Ja, det var ju då reformation under...
Men det är fram till... Jag tror att det är in på 1900-talet.
Ja, va? Du har ju kloster får ju först komma in på andra halvan 1900-talet. Just så efter 1950-60 så. Det är väl någon riksdagsdebatt.
På 1800-talet var du utvisad om du kommer till...
Absolut, och du har ju några hängningar, va, av katoliker på slutet på 1700-talet, tror jag. Mm. Nej. Men du har, och sen har du då kan man säga, det där var ju liksom efterdyningar till religionskrigen. Mm. Och då tog ju då det protestantiska över. Det var ju kristet. Och Sverige var ju ett protestantiskt land, kristet protestantiskt land länge.
Men jag tror folk ofta har missat det. Vi hade ju ett liksom religionskrig i Sverige.
Jo,
jag menar, Sigismund mot hertig Karl. Det var ju katoliker var ju mot protestanter.
Med politiska inslag, med maktpolitiska förstås. Men visst, Sigismund var ju den som skulle vilja återställa den katolska tron i Sverige, så var det.
Och han var ju legitim också. Det var
absolut. Men du har rätt, alltså jag skulle säga skolans fel i meningen, skolan är ett uttryck för det här. Ja. Jag brukar tänka så här, filosofi till exempel, som man ju då studerar när man ska bli katolsk präst, det är ju ett ämne som är helt underskattat. För vad är filosofi egentligen? Ta bort religionen ur det. Det handlar ju om tänkandet. Ja. Att tänka. Och gå och lyssna på vad folk pratar om i Sverige då. Det handlar bara om vad jag känner. Ja. Jag minns till exempel Magdalena Anderssons förra statsministerns presskonferens när Socialdemokraterna den här söndagen för något år sedan nu ändrar sig om NATO. Stort, du vet, buller och bång och jättegrej. Det här är en jättegrej. Presskonferens. Jag lyssnar på den. Jag tror jag satt på tåget, lyssnade på radion faktiskt. Och då hör jag henne och utrikesministern dundrar på det med riktigt, alltså nu är en stor grej. Och så kommer fritt fram för journalisternas frågor. Och vad är första frågan? Jo, den är så här från en journalist, kommer du ihåg vara. Hur tycker du att vi ska känna inför det här? Och det är så här, vadå, känna? Ja, nej, men allt handlar om känslor, vilja, omedelbart, impulser, följ dem. Inte så här, tänka, ordna, strukturera. Och jag skulle säga, föraktet för tänkandet, det är ju det man ser när man slår upp en dagstidning. Det man ser när man lyssnar, tyvärr, på väldigt mycket politik. Och det börjar i skolan. Det finns ingen filosofi, det finns inget tänkande. Och jag skulle vilja säga så här, det viktigaste projektet för att, om man skulle säga, kristna Sverige, om vi nu pratar om det, hur ska vi göra det här? Det är att upprätta tänkandet framförallt. Börja inte i tron, börja i tänkandet, börja i filosofin. Börja säga, vad är rimligt? Vad är det att vara människa? Vad är det gemensamt? Är det så att jag bestämmer vilket kön jag har? Naturligtvis inte. Vi börjar i tanke, i struktur.
Det där är helt sinnessjukt. Den här bestämningen. Om någon gräver ner mina ben nu och så gräver någon upp dem om 1000 år. Mm. Den vet ju noll vad jag kände.
Nej.
Den vet att det där var en man.
Precis. Exakt. Nej, men alltså, det är ett exempel på när tänkandet fullkomligt kastas ut. Mm. Alltså, vad är det för någonting? Och där tror jag vi har ett jätteproblem. Så att jag skulle säga, det stora projektet för att ställa saker på rätta och som också kan öppna sen för mer av kristen tro igen, det tror jag att upprätta lite mer tänkande, lite mer filosofi.
För att det är ju den här att vi har ju liksom ingen gemenskap längre. Det finns ju, för kyrkan är ju inte bara det här liksom tron, utan det är ju en stark gemenskap.
Ja,
som jag tror, om man inte har varit är troende och har varit nere i ett katolskt land under påsk eller något sånt där,
precis,
då kan du aldrig förstå det här liksom starka. Jag vet att jag fotade min första kokbok, då var vi nere under påsken. Och Tina då, fotografen. Och så, du vet, i Neapel, det är ju sånt kaos.
Och ja, ja, visst.
Alltså, de tutar och vi kommer från en liten stad utanför som heter Maddaloni.
Mm.
Och så är det långfredag och så kommer de. Dom, trummorna, kvinnor svartklädda, ja, hucklen, ja, barfota, de, ja, bär Jesus. Och så bara ser man hur det bara tystnar. Och så går bara folk ner på knä. Maddaloni har väl 35 000 invånare. Ja, 35 000 invånare, ja, kanske 2 000 kanske inte. Ja. Tror. Men resten är jätteengagerade där.
Ja.
Och det blir, alltså den starka känslan är otrolig liksom.
Och den är en intensitet. Då skulle jag kunna svara med att ja, men här har vi ju Pride-tåget.
Ja.
Som fyller de här rituella funktionerna. Men skillnaden är,
men det är
att Pride-tåget står för något som splittrar, ja, något som, ja, är politiskt, något som du måste ta ställning till. Det här handlar om det grundläggande existentiella.
Mm.
Det finns något större än mig, ja, och till och med mina känslor och tankar. Och detta större har blivit människa för att alla vi ska kunna bli gudomliga, ska kunna dra oss mot detta större. Det är, ja, meningen med stort M. Det här jippot här ute har inget med mening att göra.
Nej, precis. Och den där är ju också som jag ofta tänker på. Den här, att han blev ju människa, Gud, genom Jesus. Mm. Det betyder också att jag kan bli gudomlig.
Exakt.
Jag kommer ju till slut förhoppningsvis hamna i himmelriket.
Det är det vi strävar efter. Det är projektet.
Projekt. Svårare för vissa, känner jag.
Men för Gud är ingenting omöjligt. Jag brukar, nej, säga det till mina konfirmander. Om kyrkan vore ett företag så vore affärsidén att producera helgon. Mm. Syndare in, helgon ut. Och det är ju så. Vårt liv är ett liv mot att bli oss själva. Och vilka är vi själva? Jo, det är Paulus som Gud hade tänkt Paulus. Ja. Thomas som Gud hade tänkt Thomas.
Var det svårare för en rättfärdig? Det är enklare för en kamel att komma igenom en rättfärdig,
en rik att komma in i himmelriket. Ja, precis. Ja. Och då pratade Jesus just om när du låter det materiella bli din Gud.
Ja, ja.
Och nålsögat var ju då de här små hålen i Jerusalems murar eller stadsmurarna taget, dit du kunde smita in utan att betala tull. Och för att kunna smita in med kamelen var du tvungen att lasta av allt du hade på kamelen, alla dina tillgångar, och dra in kamelen och dig in i stan utan att betala skatt. Redan på den tiden ville folk inte betala så mycket skatt tydligen. Så vad Jesus säger är precis så här: ska du komma någon vart så måste du lasta av allt det som hindrar dig från att tillbe den du egentligen ska tillbe och därmed bli den du var tänkt att bli. Och då lever du ett liv med lycka och mening. Inte i mening att allt kommer att gå mig bra här.
Nej.
Du bara titta på Jesus, det slutar inte särskilt bra här. Men det här är inte det som är mörkt och lidande har inte sista ordet. Verklig lycka, det handlar om att veta att jag står på en grund som inte beror på mina prestationer, men som heller inte rivs av mina begränsningar. Och att detta är början till någonting som finns i evighet. Även jag kan få finnas i evighet, precis som du säger. Det ger lycka. Sen hur mycket olycka som du än är med om här i världen, det blir då sekundärt. Och den meningen, det är den som människor saknar. Och då blir det
exakt den meningen. Bra formulerat, måste jag säga. Ja, men det är ju hela det som västvärlden söker efter.
Ja, precis. Men som människan alltid har sökt efter, men som västvärlden bäddar in oss i konsumtion av olika typer. Allt ifrån konsumtion av relationer av varandras kroppar till konsumtion av prylar, till strävan efter pengar, till strävan efter likes. Mm. Det är ju den stora faran nu, strävan efter ära. Jag måste få likes, annars finns jag inte. Mm. Allt det där, vi bäddar in oss själva i det. Det är liksom ingen som gör det med oss. Vi är med och gör detta. Och därmed så dras vi längre bort från det som är med. För alla de här sakerna är ju förgängliga.
Ja.
Hur bra de än kan vara.
Men hur går man vidare? Det är alltid den här att det finns ju, det känns som det finns ett uppvaknande.
Mm.
Sådär, folk letar lite.
Ja,
men Sverige anses ju ofta som världens mest sekulära land. Mm. Det är ju ett av de länder där vi liksom sysslar med minst organiserad tro.
Ja.
Sen finns det tydligen en privat tro att folk håller på med sina söker. Det finns ett sökande, tror jag.
Jag vet.
Den här privattron att säga, men jag tror, säger folk. Och så läser man lite böcker med Deepak Chopra och så. Ja, men jag sysslar med sånt.
Men det goda med det här du är inne på själv, det är ju ett sökande. Och det är ju att man vill ha mening, man söker mening. Det som kan vara lite, man ska ha varningsflagg på, det är ju att det anses fortfarande, om man nu säger det, anses mycket bättre att söka än att ha funnit.
Mm.
Eller hur? Ja, ja. Och jag tror på något, men om man säger jag tror på Jesus Kristus, då blir det genast så. Ja. Alltså, att vi har fortfarande, jag brukar säga till folk, jämför effekten på en middag i Stockholms innerstad om du nämner Buddha eller om du nämner Jesus Kristus. Mm. Buddha säger, ja, spännande, håller på med meditation, säger jag tror på Jesus. Tror du verkligen att han... Därför att, vad är detta? Jo, därför att Jesusfiguren är i sig... Och det säger han själv. Du är antingen med mig eller liksom... Så det finns inget ett eller noll. Den som inte samlar med mig splittrar, säger han. Mm. Det vill säga, här har vi en person som har sagt... Det är jag som är Gud. Mm. Och det kan man inte vara neutral till. Buddha kan man vara lite neutral. Han sa aldrig det om sig själv, för han var inte Gud. Mm. Men Jesus har sagt, det är jag som är Gud. Och då helt plötsligt måste du ta ställning ett eller noll. Och är han Gud, då måste middagen genast upphöra. Vi måste lägga oss platta på marken och sen ut i Stockholm City och berätta om det här egentligen. Och alla fattar att det betyder att mitt liv kan inte fortsätta bara så här. Och därför så är det bättre att hålla sig till Buddha och sånt som inte kräver saker. Om man nu blir lite brutal. Men det goda i det här är ute efter, och det är att vi söker. Och då måste vi som är kristna och kyrkan måste säga att här finner ni.
Ska jag berätta en sak jag såg igår som jag kom på nu? Mm. Jag kommer inte ihåg vem det var. Jag tittade på landskampen i fotboll igår.
Mm.
Som Sverige vann med 5-0.
Mm.
Och så kom jag inte ihåg vem det var. Det var någon de bytte ut. För första gången i ett svenskt landslag. Det var en blond svensk som gjorde korstecknet när han var utbytt.
Vet du vem det var?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Han gjorde korstecknet. Fantastiskt.
Det är ju en klassisk sån
precis. Markering.
Ja.
Och som du säger,
det ser man ju ofta utländska
absolut.
Och även då utländska, alltså spelare, syrian och sånt som
exakt,
spelar
svensk. De gör det, precis.
Och jag gör det när jag boxar. Och så.
Exakt. Ja. Du, apropå det och korstecknet och idrott och boxning. Han som var kyrkoherde i den kyrka i London, jag studerade teologi i London då, där jag blev diakon, och där jag jobbade också en del som diakon under slutet av min studie. Canon John heter han, mycket, mycket fin kyrkoherde, mycket bra, kul och humor, typ brittisk. Han berättade i en predikan en gång, predikan handlar om bön och vad har bönen för effekter, och då berättade han en historia om en präst och hans sekulära vän som inte alls trodde, och de gick på en boxningsmatch. Och just innan matchen, när de går upp i matchen, så gör en av boxarna korstecknet, varvid den sekulära icke-troende kompisen stöter i prästen och säger, tror du att det där har någon effekt, säger han i prästen. Varvid prästen svarar, ja, om man kan boxas. Och med det ville Canon John säga att bön handlar inte om att jag beställer saker från Gud. Bön är vad jag tillåter Gud göra med mig. Och bön är så att säga mitt sätt att allt mer i det liv jag lever här och nu samtidigt leva i Guds verklighet. Och då kan bönen ge mig en styrka som, om jag kan andra saker naturligt, till exempel boxas, kan använda på rätt sätt.
Ja, men det ger mig ett skydd. Det ger mig inte en vinst, men det ger mig
exakt,
en trygghet.
Exakt,
du tackar Gud för att du kom ut hel. Liksom.
Precis så.
Min son tränar, vi ber faktiskt efter varje träning.
Efter, det är jättefint. Jättefint.
Jag har en av mina PT-kunder också som är präst.
Ja.
Vi ber också.
Så det, fint. Det,
Vet du vad alla boxares skyddshelgon heter?
Nej.
Nej, det är ingen som...
Vem är det?
Det jag faktiskt frågade...
Finns så många helgon.
Ja, jag vet. Jag frågade faktiskt biskopen om det.
Ja.
Och han heter Sant Ubaldo.
Visste biskopen detta?
Ja, det visste. Jag att han visste det. Jag kommer inte ihåg jag ställde, men han, du sa, vem ska man be till? För att i min by där skyddshelgon hela Mikael och San Mikael.
Exakt.
Och där har de alltså att du ska be till San Mikael. För han skyddar alla som går i strid.
Just.
Och då sa biskopen, han bara, be till Sant Ubaldo. Jag tror inte han är så upptagen. Det roliga med det...
Vi ber ju om deras förböner, det är det. För de har ju tid och power att be. Precis, de finns ju nära Gud.
De finns nära Gud. Och det är genom deras exempel då man ska leva som dem.
Exakt,
och så här, folk, det. Men det roliga med Sant Ubaldo, det är att på hans helgondag så fram till 1920-talet så han ramlar död ner någon lokal strida på torget.
Och, så det och var, han är ett 1900-tals helgon?
Nej, medeltida.
Medeltida, okej. Han strider, okej.
Ja, det är en strida mellan de olika kvarteren som Italien. Han ramlar död ner och så återuppstår han och säger så, vi kan inte göra så här, utan vi måste träffas här en dag om året och så slåss vi utan svärd. Och det gjorde man långt in på 1900-talet. Man träffades och slogs då på torget. Men nu från 1920-talet så har man boxningsturnering på det här torget.
Wow.
Så jag har faktiskt boxat där en gång.
Wow.
Och det kan jag säga, det är absolut vackraste. Det är Gubbio, det är grannstad till Assisi.
Ja.
Inte en sten är typ rör sedan 1400-talet. Och så boxar man, entrén gör man från rådhuset som är trappan är från Romariket och så ner och så upp i ringen. Det är helt fantastiskt.
Det förstår jag. Det måste vara verkligen en stark upplevelse.
Ja, men så det, jag tycker vi firar Sant Ubaldo lite för lite. Du får göra mässa till det.
Det finns ju säkert mässformulär för det, så det kan man nog göra. Han är inte obligatorisk i det svenska direktoriet som det heter, men man kan ju alltid fira honom på en dag då det inte finns något annat. Så om vi gräver lite grann så ska vi göra det, Paolo.
Jag fixar boxarna.
Absolut.
Så jag tror att hans helgondag är någon gång juni eller juli, tror jag.
Okej. Låt oss kolla upp det. Så ska vi ordna det. Och om vi inte kan hitta just den dagen så kan vi ändå hitta en dag där vi firar mässan till hans ära. För att vi, precis som du är inne på, allt mer ska lära oss av hans exempel. För helgon är ju återspeglingen av Kristus här i världen.
Det är ett helgon som jag tycker är viktigt för oss svenskar, som jag tror att folk inte riktigt så ser. Jag ser på henne på ett speciellt sätt. Det är ju Lucia.
Lucia
som vi fortfarande, jag känner henne som alltså den sista kampen av det katolska Sverige. Man försökte liksom
få bort allting.
Hon kommer aldrig bli av med henne. För att reformationen, det låter som det var ju liksom med svärdet i hand.
Det var ett politiskt projekt. Precis. Det var ju tvingades på uppifrån.
Jag menar Dackeupproren och allt det. Det är ju religiösa uppror. Alltså det, om man tittar Dackes, vad han skriver, det vad jag fick lära mig i skolan, det var att det var skatterna. Men nummer två på det brev han skickar till Vasa, det är att han vill ha tillbaka mässordningen i gammal god sed, för snart kan en bonddräng vissla mässan bredvid en gödselkärra, skriver han.
Vilket är väldigt bra
skrivet. Det är ett religiöst uppror.
Det är ett religiöst projekt. Religionsfrihet. Han vill ha friheten att ha sin tro.
Ja.
Och staten kommer där och säger nej, det går inte. Många beskriver så här. Det är klart folk tyckte först när de här nya idéerna kom att de hörde mässan på, uppfattade mässan på svenska, delar av den var bra, de kunde förstå. Och det var väl det. Men sen fader kommer med sin flickvän och fru, och sen de kastar ut vigvattnet och bort med helgonstatyerna, slår sönder. Då säger de flesta, nej men vad är det här? Så, men det var ju så. Ja.
Jag kommer ihåg min lilla Dackeuppror var faktiskt, jag var gäst tror jag i vad heter hon, Malou från Sivert.
Just det, det har jag också varit.
Ja, och det såg jag. Och sen så efter mig så var det Historiska museet, de hade en utställning med alla Madonna-statyer.
Ja just det, precis.
Som de gjorde någon feministisk analys och
det bara drar ner allting.
Ja, men man blir förbannad.
Ingenting får vara som det är. Ingenting får handla om någonting. allting ska bara styras av den rådande ideologin som är ju väldigt olika från ett år till ett annat. Ja.
Men och då såg jag att han skulle vara på efter. Så att innan jag gick upp så sa jag vill bara säga en sak innan jag... De här Madonna-statyerna
ja.
Som finns på Historiska museet. Ja. De där har svenska bondpojkar dött för att skydda.
Ja.
Man har bett för dem där. Ja. Det är staten. Det där är stöldgott från katolska kyrkan.
Sa du det?
Ja, ja.
Vad fick du för reaktioner då?
Nej, han var ju helt upprörd, den här intendenten på Historiska museet i pausen. Det där kan jag inte säga! Det är inte stöldgods! Det är inte stöldgods!
Vi ska ge dem det. De är ganska snälla. De lånar ut lite saker ibland till katolska kyrkor. Som de inte har som utställningsobjekt. Och det är faktiskt schysst. Men du hade naturligtvis helt rätt. Så är det ju. Ja. Men jag tycker din analys om Lucia är intressant. Jag har tänkt på det någon gång också, för att det är så kul, i synnerhet Sveriges Television som alltid har då Lucia morgon och så. Jag har tittat på under mina år utomlands, var det alltid något som det vill jag verkligen se. Och då har de ju alltid någon som då ska prata om något. Och då ska de ju alltid förklara vem då Lucia är. Det kommer de ju liksom inte undan. Nej. Och då är det alltid så här, det är kul att se hur många knutar de slår. För det är ju då ett katolskt helgon. Och vad är då ett helgon? Ja, då måste man ju trots allt börja förklara. Och varför blev hon martyr? Ja, därför att hon stod för sin tro och ville tro på Kristus. Och faktiskt, vilket ju skulle passa vår tid om man tänker feminism. Hon ville inte gifta sig med någon som ville tvinga sig på henne. Och det är ju intressant, många av de första kvinnliga martyrerna i kyrkans historia, som ju finns i den första kanonbönen i mässan, den romerska kanon, de kvinnorna är kvinnor som har så att säga dött för MeToo-saken, om man nu säger så. De har sagt nej, jag med min kropp och min själ tillhör Jesus, jag tillhör ingen som vill ta mig så att säga från, och det är också helt bortglömda saker.
Det är också roligt när man tittar på, jag brukar alltid lägga ut en bild på Lucia då, hon är från Siracusa, 300-tal. Hon är begravd i Venedig.
Ja, precis.
Hennes balsamerade kropp, hon var inte lång kan jag säga.
Nej, hon var ganska ung.
Ja. Men i Italien så är hon ju alltid avbildad som en martyr.
För
hon fick ju ögonen utstyckna. Så hon har ofta ett fat med sina ögon.
Exakt.
Och så har hon liksom ett svärd kört genom halsen. Och så rinner det blod. Så här, väldigt, väldigt, väldigt.
Det är inte dags att servera lussebullar med det.
Väldigt katolskt.
Livet är tufft. Men kan ändå vara lyckligt. Det är vi tillbaka till. Du kan drabbas av hur mycket olycka som helst. För Jesus ger inte löftet att jag lovar ett liv som bara är glatt. Mm. Men han säger, jag är med er också i allt det som är svårt. Och det är löftet.
Precis, och det måste jag säga med smärta. Och där är ju liksom de här moderna problemen med smärta. Den som man försöker ta bort i livet. Mm. Sådär. Att man inte, jag tror att det,
till slut
att det,
ska vi få giftsprutan på sängen så vi bokar in vår egen död också.
Precis, att i det moderna samhället får inte smärta existera.
Nej.
Och tittar man på speciellt de katolska, de här Jesus på liksom, han är ju ofta liksom, det är blod som rinner, han är utmärglad.
Nej, klart.
Och det är en symbol för att det är en del av livet, smärta.
Ja, det är klart. Och vi ska vi göra, om vi pratar vård och vård i livets slutskede, så ska vi göra mycket för att smärtlindra om vi går på den linjen. Ja. Men den här mer smärtan som handlar mer om att saker och kring tuffa i livet går mig emot eller jag har en förlust av något slag, den ligger på en annan plan. Men du har helt rätt i att där är det katolska bättre på att framhålla livets alla dimensioner. Det var en av sakerna som lockade mig till den katolska kyrkan. Jag tyckte, många tänker att den katolska kyrkan är sträng för du har alla de här buden och du ska följa. Ja visst, och så lyckas vi inte. Då går vi i bikt och så försöker vi börja om igen. För avsikten är att vi försöker börja om. Det är det enda vi kan göra. Men vad jag uppfattade var ju att det var precis tvärtom. Det var ett så mycket större bejakan av livets alla dimensioner. Precis som du är inne på. Och det drog mig till den katolska kyrkan.
Och det här Kele som skrev någon väldigt rolig krönika. Han skrev att så här, svenska kyrkan, de försöker sänka ner himmelriket. De försöker göra det enklare att komma in till himmelriket.
Genom att du definierar om det.
Ja, det är liksom jag vet ju vad jag var på någon dop som man går ibland, och det är liksom, först vart det välsignat i Faderns, Sonen och Hennes heliga ande, vart kalken välsignad. Och sen så var det så här, när de skulle ta nattvarden då, kommunionen, då var det så här, ja, ni behöver inte ens tro på Gud. Ni kan komma, man bara så här, men inte det själva grejen. Du vet det där folk dog för, Lucia.
Ja, exakt. Men du vet hur forskningen visar.
Men vad han skriver är att så här, de försöker sänka himmelriket, ja. Katolikerna försöker höja människor.
Exakt så. Och det är ju precis, och problemet med, alltså jag kan ju tycka att de här människorna som vill sänka trösklar och sådär, så vi ska inkludera så, de har förstås inte onda avsikter, de tänker det. Men problemet är att effekten blir precis det motsatta, därför att om du i kyrkan möter precis det som du kan möta i media, i ett politiskt parti, på gatan, i ditt jobb, om du bara möter det, varför ska du då gå dit? Och det visar ju forskningen att kristna samfund överhuvudtaget som sänker trösklarna i meningen slipar av läran och tron, anpassar den till vad folk känner och gör tron till en fråga om vad du tycker, och så röstar vi om det och så bestämmer vi att det här är nog vad Gud tycker. De tappar ju medlemmar. De har färre präster och pastorer. De har färre som kommer på sina gudstjänster. Medan samfund som står för den kristna tron säger att det här är tufft. Det finns också krav i det här. Jesus finns med dig, men han vill lyfta dig, precis som du säger, till himlen. Och då måste du förändra dig och börja beredd på en resa. Det är de som får människor att komma. Och då har det att göra med att vi tillbaka. Vad är det som skapar mening? Om jag förra, det var en av de saker som också fick mig att börja vända mig. För jag har ju en kristen barndom, jag har en frikyrklig bakgrund. Jag konfirmeras och växer upp mycket i Svenska kyrkan till slut. Och när jag då söker mig tillbaka till tron efter många år där jag trodde att Gud, att jag var Gud i mitt liv, brukar jag säga. Då går jag igen till Svenska kyrkan. Och då möter jag ju, när jag ställer frågor om, så säger jag, men hur ser Gud på det här? Så får jag bara motfrågor. Ja, men vilken Gud tänker du på då? Det beror på vilken bild av Gud du har. Jag vill veta vad Gud tycker. Och till slut handlar ju allt om mig tillbaka. Och det är ju inte det jag har kommit hit
för. Men det är ju inte det som är problemet. Att så här, i en förvirrad värld. Religionen har ju alltid pekat. Kyrkan har alltid pekat. Dit ska du. Där är vägen. Ja. Där är godhet. Där är ondska. Ja. Gör så här så kommer du till himmelriket.
Och du har ett val.
Precis.
Du har ett val.
Men här är det nu liksom i det moderna tid. Ja, men det är lite som du känner för.
Ja. Ja, och det är det värsta, därför att du vet, där lurar ju, bakom de här idéerna lurar ju någon som inte vill att vi ska komma till himmelriket. Nej. Så är det ju. Och då, apropå Sankt Mikael igen, vi behöver många böner till Sankt Mikael om att han ska be för oss och för världen att vi ska vända oss, byta väg.
Nej, men just det där med ondskan också, att den inte får liksom, att man inte är synlig. Jag var på en debatt på bokmässa, jag kommer inte ihåg vilken biskop det var. Han trodde inte på helvetet.
Nej.
Men liksom så här, men att man inte förstår att det är själva grejen, ondskan, att man måste synliggöra den hos sig själv i världen. Visst, den finns ju överallt.
Visst, det är så. Och att inte, jag tycker det är väldigt konstigt när kristna företrädare, jag menar, helvetet är ju ingen ställe vi ska befolka med andra och säga han och hon, för det är ju att döma då. Ja. Det är ju det som är att döma, som vi inte ska göra. Det är bara Gud som till slut har det ordet. Men däremot
inte, inte ens han dömer ibland. Jag menar, alltså Jesus, efter hon, den som är fri från
äktenskapsbryterska,
den som är fri från skuld, kastar första steg. Jag tycker det är en otroligt vacker nästa grej som händer.
Nämligen att han säger, inte heller jag dömer dig. Och sen fortsätter han.
Ja.
Gå nu och
synda inte igen.
Precis. Den liberala Jesus säger, inte heller jag dömer dig, gå nu och gör som du känner för.
Ja.
Gå och känn om du vill ha sex och känn för det. Nej, det säger han inte. Han säger, gå nu och synda inte. Men det vill säga, det du har gjort en synd, självklart. Men den kan inte motivera att du här och nu får en dom som andra människor som också är syndare ska ge över dig. Och det är ju därför en intressant grej är att Jesus räddar förmodligen stjärnorna hos några av dem som stod med stenarna också.
Mm.
Och det är det som är så fantastiskt med den bilden. De släpper stenar för de inser att, men just det, jag ska kanske ta hand om mina synder. Det betyder inte att jag inte får påpeka att det här är en synd eller det här är fel. Det har jag ju rätt att göra. Vi skulle inte kunna leva tillsammans om inte vi fick fälla moraliska omdömen. Och det har ju också blivit i det här sekulärliberala, att folk tror att fälla ett moraliskt omdöme är att döma. Det är det ju inte. Döma och säga att du kommer till helvetet. Men det jag har svårt att förstå, det är ju kristna företrädare kan säga att Nej, det spelar liksom ingen roll till slut hur du lever, för Jesus kommer ändå ordna det här. Det är ju så att jag kommer aldrig att kunna leva heligt av egen kraft. Jag måste öppna mig för Kristus, och det är därför vi har sakramenten, när vi ständigt får ta emot honom igen och återförsäkras i det här. Men jag måste kunna göra det jag kan i alla fall. Och att utfallet för ditt och mitt sätt att leva och Putins val i livet, om vi nu tar en aktuell sak på storpolitikens område, de utfallen kan ju inte bli lika. Därför att det är en Gud som har gett oss friheten. För du säger kyrkan pekar på en väg och säger du kan välja den här vägen, du kan säga ja till den. Om vi tror att Gud har gett oss friheten att säga ja, men att därmed också säga nej till Gud, så kan vi ju inte tro att Gud säger i livet där du dör, så här, du sa nej till mig hela tiden, men nu får du mig i evighet. Det är klart att han inte gör. Det är ju inte att respektera våra val. Så att vi har ett val, vi kan göra vad vi kan, och kyrkan är där för att hjälpa oss med de här valen, med de 7 sakramenten, med alla helgon, med allt detta som här och nu ger oss en försmak av det som ska komma ännu mer, så att det genom oss kan spridas. Där har du meningen och där har du det som undviker domen.
Vi har ju inte rätt, vi har en rätt ny påve också.
10 år har han faktiskt suttit.
Är det 10?
Ja, det är 10 år, precis. Som
det är rätt spännande när han, vår nya påve, blev påve. Det, eftersom han är den första jesuiten.
Ja, den första jesuiten, ja. Precis. Vi var alla chockade. Ja, alla jesuiter, men det kan ju inte hända.
Varför tror du det är så?
Jo, därför att jesuitordens förståelse av sig själv är ju att vi inte är, nej, de som ska befolka kyrkans hierarki. Sen vet vi att det finns biskopar och kardinaler som jesuiter, det har ju blivit så. Men grundidén med jesuitorden är att vi ska vara en slags, kan man säga, en sån här styrka, insatsstyrka, om man nu säger, i andlig mening. Det är ju Ignatius av Loyolas idé.
Vi ska
hjälpa kyrkan där kyrkan behöver som mest hjälp, på basis av några av de saker vi kan bidra med, det intellektuella apostolatet, att vi ofta är välutbildade och så. Och att vi kan engagera som präster samtidigt.
Ja, men ni är emot reformationen och det Luther,
den katolska reformationen, brukar vi säga.
Jag tror att han är viktig, Luther. Luther är viktig för att han sätter igång hela liksom, reformationen inom kyrkan, för det fanns ju problem med kyrkan.
Absolut, men intressant är att Ignatius av Loyola ser ju precis samma problem,
precis,
som Luther ser.
Och men han andra stannar kvar.
Ja, han säger så här, det är inte fel, Luther säger det är fel på strukturen, det är fel på läran. Uh-huh. Och Ignatius säger, nej, hela Ignatius säger nej, det kan inte vara fel på strukturen och läran, för den har vi fått av Jesus. Uh-huh. Kyrkan har vi fått av Jesus, läran är hans tro på Jesus och det som apostlarna för vidare. Alltså måste vara fel på oss. Uh-huh. Alltså det är vi som behöver tro på riktigt. Och Ignatius utvecklar då hela sin spiritualitet, som är de andliga övningarna, för att hjälpa människor att leva i det här som vi har givet.
När man retreaten, hur lång är den långa där?
Alltså man gör ju 30 dagars andliga övningar.
De säger att folk kommer tillbaka, inte samma människor efter det.
Alltså det är ju något, jag har gjort den en gång och jag väntar nu på att göra den andra gången. Vi jesuiter gör det 2 gånger under våra liv, om man sen inte leder en sån reträtt eller så. Och det är då i noviciatet, alltså de första 2 åren utbildningen, innan man då ber om att få gå in och avlägga sina ordenslöften. Då gör man de här 30 dagarna för att verkligen gå igenom sitt liv.
Men det kan man göra även om man inte...
Ja, det behöver man, men jag skulle säga så här, 30 dagarna handlar verkligen om att då står du inför ett livsbeslut, så att säga. Och sen gör man en andra gång det jag ska göra nästa höst i tertiary, alltså innan man avger de slutliga ordenslöften, då gör man de 30 dagarna igen. Men då kan man säga så här, då förankrar man och fördjupar man det man fick från de första 30
dagarna. Det är ju rätt spännande. 10 år, du är inte färdigutbildad.
Nej, precis. Jag trädde in 2012 och jag kommer då att vara färdigutbildad 2024. Och då har det gått fort för mig, för jag har inte gjort några doktorsavhandlingar. Nej. Jag har ju 2 medbröder här, Pater Mikael och Pater Jörg. Nej. De kommer att ha gjort, de håller på med sina doktorsavhandlingar, så när de gör det här har det gått fler år. Så att nej, det är en... Men å andra sidan, livet är en lång utbildning. Mm. Men du, tillbaka till påven, för du ville fråga något om honom. Vi jesuiter blir chockerade, för att det är inte vår självbild. Nej, vi ska liksom inte vara högt. Men jag menar, det är ju bara, så är det. Han blev vald och vi är ju glada för vår påve. Både för att han är jesuit och så.
Älskar vad han gör första dagen som påve. Påven är ju Pontificus Maximus, översprästernas överste präst, men han är också Servus Servi.
Precis.
Tjänarnas tjänare. Första dagen när han vaknar som påve, då åker han till ungdomsfängelset i Rom och tvättar internernas fötter.
Mm. Det var det första
Servus Servi.
Precis. Alltså tjänare till Guds tjänare, precis. Det är ju så. Och det är ju det exemplet Jesus ger med just fottvättningen vid hans sista måltid, hans sista nattvard. Att han säger att Gud kommer till världen inte för att liksom sätta sig högst upp, utan för att tjäna den, för att världen ska kunna komma till Gud. Och det exemplet för alla oss som är Jesus efterföljd i form av att leva ett liv som präst eller ordensman eller ordenskvinna, men också för alla döpta kristna att försöka efterhärma. För när vi försöker efterhärma det med all den hjälp kyrkan ger, då kommer Jesus att mer och mer visa sig genom oss. Och det är hela ekvationen mellan vår egen frälsning och världens frälsning.
Jag hade ett långt manus här.
Hade du? Har vi inte hunnit pricka av det här? Allt det du ville prata om.
Det var mycket bättre.
Tycker du det?
Ja, absolut. Ja. Tack för ett otroligt, väldigt intressant samtal. Ja. Ni finns ju i Kungsträdgården, jesuiterna. Om man är lite nyfiken på er, vad gör man då?
Alltså du menar om man är intresserad av att bli jesuit?
Nej, komma hit till kyrkan.
Hit och... Ja, det är det första steget, precis. Nej då, men kommer till Sankta Eugenia katolska församling, som ju är en katolsk församling som drivs av oss jesuiter. Mm. Olika ordnar driver bland olika församlingar åt stiften. Vi driver den här sedan väldigt länge. Och man kommer in i mässan, man deltar i mässan. Man kan inte, om man inte är katolik, kan man inte ta emot kommunionen. Mm. Men man kan delta i allt det andra. När vi reser oss så reser man sig. När vi sitter så sitter man. När vi faller på knä så kan man falla på knä eller sitta ner. Och man går fram och håller höger hand över vänster axel och får en välsignelse. Och så deltar man bara och förstår att i mässan kommer himmelen till jorden. För det är det som händer i den heliga mässan. Jesus offer på korset blir närvarande i brödet och vinets gestalt. Så vi ser bröd och vin, men nu är han där. Hans död och uppståndelse blir klart och tydligt framställt framför oss och ges till oss för att vi i sin tur ska ge det vidare. Det är närmare än så kan vi inte komma himlen den här sidan av evigheten. Mm. Så man är välkommen att delta i detta, och börjar man då tänka och känna att ja, men här vill jag, då anmäler man sig till kursen Katolska kyrkans lära och liv som kyrkoherden här leder, och då kan man börja vägen att bli katolik. Och det är det bästa jag har gjort i mitt liv, det kan jag ju säga. Det bästa jag har gjort i mitt liv, det är att komma hem.
Ja, men det för mig, jag har ju en religiöst uppvaknande på äldre dagar så här. Sen har man ju den där barnatron, men det har också varit en viktig resa för mig. Jag var tvungen att googla varför man kallar det inte fader och inte pater. Det där har jag aldrig riktigt förstått. Jag var tvungen att googla.
Ordenspräster i Sverige och Tyskland och så är det så. På amerikanska och engelska är det ju fader till alla. Men vi använder den latinska beteckningen för att markera att du är ordenspräst. Mm. Alltså du tillhör en orden, franciskan, dominikan, salesian eller jesuit. Mm. Eller vad det är. Men man kan säga fader också, det är helt okej. Okay, för det är ju samma, men i någon slags formell mening då i den germansktalande delen av världen så skiljer vi på pater och fader på det sättet.
Tack så mycket, Pater Thomas.
Tack så mycket, Paolo. Väldigt trevligt att träffas.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.